Christian sa att jag skulle presentera mig. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga då, men jag heter Malin och jag jobbar i Lindvedens missionskyrka. Jag har jobbat där, jag är på mitt 6:e år där. Så fort har det gått. Så samtidigt nu så läser jag till pastor och just nu så läser jag i Stockholm, så jag åker dit lite då och då. Men det börjar gå mot sitt slut, så det känns bra. Annars så bor jag i Trollhättan sedan 23 år och är gift med Daniel, som ni ser här ibland. De brukar vara med och spela lite olika instrument här ibland i lovsångsteamen. Och jag säger inget specifikt instrument, för det har varierat. Ja. Idag ska jag få dela Guds ord med er i alla fall. Och jag vill börja med att be. Tack Herre för att du öppnat ditt ord för oss. Tack att vi får ta del av det och göra det till ditt ord i våra egna liv. Tack Jesus att ditt ord gäller i alla tider och i alla kulturer. Oavsett var vi bor, hur gamla vi är, så vill du vara vår Herre. Välsigna ditt ord den här stunden. Amen. Det finns en bok som heter Kristna ateister. Är det någon som har sett den eller läst den? Ja, några känner igen den. Den har en underrubrik: Vi som tror på Gud men lever som om han inte fanns. Den kan ju vara lite provocerande, den titeln. För det är klart att jag tror på Gud och det är klart att jag lever som om han finns. I den här boken så finns det dock ett antal kapitel som kanske utmanar på olika plan. Det kan utmana någon på ett område och någon annan på ett annat område. Det finns till exempel ett kapitel som heter När du tror på Gud men inte känner honom. Eller När du tror på Gud men inte på bön. Eller När du tror på Gud men inte vill förlåta. Eller När du tror på Gud men tiger om din tro. För några år sedan så gick jag en lördagsbibelskola nere i Jönköping. Det var 9 lördagar under ett helt läsår som jag var där. Och då träffade jag en kille som jobbade i militären och han berättade om ett tillfälle han var med om när han var i lumpen. Han hade inte så jättegott om pengar, som det ju kan vara. Och en dag så skulle han på någon regimentsfest av något slag. Jag kommer inte ihåg alla detaljer. Men på vägen dit så var han inne i affären, för han kände att jag måste handla lite grann. Och när han gick ut från affären så kom han på jag glömde toapapper. Samtidigt som han visste att jag har inte mycket pengar kvar. Hoppas det räcker. Ja, jag får ta det senare, tänkte han. Och så gick han på den här regimentsfesten. Det som är spännande är att på den här regimentsfesten så var det en tävling eller ett lotteri av något slag. Och vet ni vad han vann? En massa toapapper! Ja, men är inte Gud fantastisk? Han bär i vardagen. Och idag vill jag ta med er faktiskt flera berättelser i Bibeln som vittnar om vem Gud är och hur den Gud är. Vilken omsorg han har om oss. Och jag ska börja i Markus. Det är nämligen så att i vår församling så har vi just nu ett tema som heter Markusåret, där vi läser Markus evangelium tillsammans. Så jag börjar i Markus kapitel 6 och jag läser från vers 33. Men folk såg att de for iväg, och många fick veta det. Och de skyndade dit till fots från alla städerna och kom fram före dem. När Jesus steg ur båten såg han en stor skara människor. Han förbarmade sig över dem, för de var som får utan herde. Och han undervisade dem grundligt. Timmen var redan sen när hans lärjungar kom till honom och sa: Platsen här är ödslig och timmen är redan sen. Skicka iväg dem så att de kan gå till gårdarna och byarna här omkring och köpa sig något att äta. Men han svarade, ge ni dem något att äta? De frågade honom, ska vi gå och köpa bröd för 200 denarer och ge dem att äta? Han sa till dem, hur många bröd har ni? Gå och se efter. De tog reda på det och sa, 5 bröd och 2 fiskar. Då befallde han att de skulle låta alla slå sig ner i gröngräset i skilda matlag. Och de satte sig ner i grupper om 100 eller 50. Och han tog de 5 bröden och de 2 fiskarna, såg upp mot himmelen, tackade Gud, bröt bröden och gav åt sina lärjungar för att de skulle sätta fram åt folket. Han delade också ut av de 2 fiskarna åt alla. Och alla åt och blev mätta. Och man plockade 12 korgar fulla med brödbitar och fisk. Det var 5000 män som hade ätit. I Markus evangelium så finns en speciell ton som vi kallar för Messias hemligheten. Han skiljer sig lite grann från de andra evangelisterna på det sättet att när Markus skriver så säger han, tala inte om vad jag har gjort. Så säger Jesus till människor. Tala inte om det för någon. Nej, varför inte då? Skulle vi inte berätta om vår tro? Men Markus har valt att berätta om det Jesus gjorde i första hand. Inte så mycket av vad han sa. Det är inte några långa tal i Markus. Det är väldigt, väldigt korta sekvenser. Utan det är mycket som händer, det Jesus gör. Redan i första kapitlet så har Jesus döpts. Han har frestats. Han har predikat. Han har kallat lärjungar. Han har botat sjuka. Han driver ut demoner. Och han har renat en oren man. Nu är ju inte första kapitlet en dag i Jesu liv. Det skulle bli ganska kort då på de där 16 kapitlen. Men ändå, när Markus skriver ihop sin bok så får han med alla väsentliga delar nästan med en gång. Det enda som inte har skett, det är det som sker först i kapitel 2. Att han förlåter synder. Och vem kan göra det utom Gud? Men det är också så att Markus har avslöjat redan första meningen i sitt evangelium, vem det här kommer handla om. Han skriver, här börjar budskapet, eller till och med glädjebudskapet, om Jesus Kristus, Guds son. Han avslöjar liksom hemligheten från början. Samtidigt som han sedan genom boken liksom är lite hemlighetsfull om vem Jesus är. Så har i alla fall ryktet spridit sig i den här trakten om Jesus och hans lärjungar som går omkring och allt det som sker. Jesus får inte en lugn stund. Han och lärjungarna ska åka iväg och vila. För det som alldeles nyss har skett är att Johannes, döparen, har mördats brutalt. En av Jesu vänner, släktingar. Kanske är det just därför Jesus väljer att dra sig undan just där och då. Men det spelar kanske inte så stor roll varför. Han får inte vara i fred ändå. Utan när han kommer dit till andra sidan sjön, då är folket redan där. De vill höra mer. De vill möta Jesus. Människor vill bli helade. De vill bli friska. De vill vara nära Jesus. Och vad gör Jesus? Men han säger inte, nej, jag orkar inte. Där han ser, de är som får utan hede. Och vad är får utan hede? Ja, men de är ganska vilsna. Det är ingen som håller ihop dem. Det är ingen som talar om vart maten finns. Ingen som beskyddar dem från allt farligt runt omkring. Och han undervisar dem. Här börjar människor bli hungriga. Det har gått ett antal timmar. Kanske har de haft med sig matsäck en del. Kanske är den slut nu, för det verkar ändå som att det börjar bli mörkt. Och Jesus säger till lärjungarna att de ska skaffa mat. Alltså, Jesus, 5000 män, vi är 12. Alltså, hur ska vi få tag på mat? Det kostar massor med pengar. 200 dinarer, det är hur mycket pengar som helst. Det fixar inte vi. Men det säger de inte. Inte på det sättet i alla fall, utan de är så här, ja, hur ska vi fixa det? Ja, men gå och se efter, säger Jesus. Gå och se efter, okej. Så går de runt och hittar 5 bröd och 2 fiskar. Jag vet inte hur det är mer, men om jag hade hittat 5 bröd och 2 fiskar och det satt 5000 plus en del till för alla barn och kvinnor som var där också. De är inte inräknade i de 5000 männen. Så hade jag ju blivit fundersam på hur all sin dag ska det här räcka? Men de frågar inte det heller. Utan de räcker över det här till Jesus. Och Jesus, han tackar Gud för maten. Det var judisk sed, så gjorde man. Man tackade Gud för maten före maten. Och så sa han, dela ut. Och det räckte och blev över. Så vill jag ta med er till en annan berättelse i Bibeln. Jag ska ta med er till flera berättelser faktiskt. Men den här första hittar vi i Gamla testamentet i första kungaboken kapitel 17. Där står det om Elia, en profet. Och då ska jag berätta att det som hänt precis innan det är att det har blivit en ny kung. Eller precis innan, men ja, i den tiden. Den nya kungen heter Ahab. Och Ahab har gift sig med en fenicisk kvinna. Fenicien är som ett landskap, alltså mellan typ Israel och Medelhavskusten. Hur blir det för er? Ja. Om Medelhavet är här och Israel är här så ligger det liksom på kusten där. Fenicien. Och Ahab, han har gift sig med en fenicisk kvinna. I Fenicien tillber man inte den judiska herren Javé, utan man tillber Baal. Kung Ahab borde ju fortsätta det som är Israels folks tro, att tillbe Herren. Men det gör inte han. Utan han låter sin fru liksom plocka med sig den här tron in i Israel, där man tillber Baal. Och han låter bygga ett tempel och ett altare för att människor ska kunna tillbe Baal. Det där gör Elia lite upprörd, minst sagt. Så Elia, han konfronterar kung Ahab och säger, hörru du, vi har en gud. Det är honom vi ska tillbe. Kung Ahab är inte riktigt med på det. Nej, spelar ingen roll. Vi kan be tillbe Baal, säger han. De blir osams, i princip. Och Elia, han svär en ed. Han säger, det ska inte regna i landet förrän jag säger att det ska börja regna igen. Marken ska inte ge någon gröda. Du tillber fel gud. Sen blir han tvungen att fly. Och Gud leder Elia ut i ödemarken där han får bo vid en bäck. Och Gud förser honom med mat varje dag. Så kommer det fåglar och han har vatten i bäcken. Tills den dagen vattnet i bäcken har sinat. För det kommer ju inget regn. Då säger Gud till Elia, hörru du ska gå till Fenicien. Där finns en stad som heter Sarefat. Dit ska du gå. Och där har jag befallt en änka att ge dig mat. Ja, säger Elia och så går han. Han lyder. Han gör det Gud säger. Och han kommer till in genom stadsportarna där i Sarefat och får se en kvinna gå och samla pinnar. Och han förstår, det där är änkan som Gud har sagt till ska ge mig mat. Och det var inte riktigt så här att Gud hade talat till änkan på ett väldigt tydligt sätt. Så här, hörru du, nu kommer det snart en profet och du ska ge honom mat. Så var det nog inte. För hon verkar lite oförstående först. Elia ropar till sig henne och säger, hörru du, skulle jag kunna få lite vatten? Och hon kommer med vatten och då frågar han också, skulle du kunna ge mig lite bröd? Och då blir kvinnan lite tveksam, skulle man väl kunna säga. Så berättar hon, du, vi har inte så mycket mat kvar. Jag har det här lilla mjölet och det här lilla oljan i de här två krukorna. Och just nu håller jag på att samla ihop några pinnar för att kunna tända en eld. För jag ska baka ett sista bröd innan jag och mina barn dör av svält. Det är sista brödet som hon ska baka. Och så ber Elia om det. Och Elia ger sig inte. Och han säger, ja, men självklart tar ni brödet. Utan han säger, ja fast vet du, om du ger mig av brödet så ska Herren se till att ditt mjöl och din olja inte tar slut så länge det är torka. På något sätt verkar det som att tro skapas i den här kvinnan. För hon gör det. Hon ger Elia brödet. Och bibelboken vittnar om att det som Elia hade sagt var sant. Det var precis det som skedde. Gud såg till att ingenting fattades änkan under hela torkan. Sen har vi, om vi går till andra kungaboken, en annan profet. Han heter Elisa. Elisa är också med om en sån här speciell upplevelse. Han sitter i Gilgal där han finns för det mesta. Där finns han med 100 profeter runt sig och de sitter och samtalar en dag. Och så börjar de bli lite hungriga. Och samtidigt så kommer det en man som har skördat sin första skörd det året. Och han kommer med 20 bröd. Så här, ni ska få 20 bröd av mig. Och så ser Elisa de där bröden och säger till sin tjänare, duka fram de där 20 bröden till profeterna här så de får att äta. Och då säger tjänaren, men det är bara 20 bröd, Elisa. Här är 100 män. Hur ska det räcka? Elisa säger, ge dem att äta, de ska bli mätta. Och det blir de. Alla äter sig mätta. Och det blir till och med över. Den gången också. Syftet i de här två berättelserna i första och andra kungaboken, det är väldigt tydligt att visa vem som är Herren. Ingen annan har makt över väder och vind. Ingen makt annan har makt över växten, grönskan. Ingen annan kan förse sina barn med mat på det sättet som Herren kan. Tvivla inte på det, utan tro. Samma sak är det ju i Markus. När Markus skriver om den här berättelsen så lägger han fram hela berättelsen och de andra berättelserna runt omkring på ett sätt som visar att det är Herren som förser med mat. Det var inte Elia som gjorde undret. Det var inte Elisa som gjorde undret. Det var inte heller vilken människa som helst som gjorde brödundret med de 5000 människorna. Det var Gud. Gud är den som gör undret. Gud är den som ska ha äran. Och bara han. Det finns ingen annan. I Markus, lite längre fram, så står Jesus inför överste prästen. Han är tillfångatagen. Och man förhör Jesus. Och så frågar de, den överste prästen frågar, är du Messias, den välsignades son? Då säger Jesus, jag är. I våra svenska översättningar så står det är jag. Det blir inte riktigt lika tydligt som det här uttrycket jag är. För vad är det för uttryck? Det är exakt samma uttryck som Gud säger om sig själv när han möter Mose många hundra år tidigare i den brinnande busken. När Mose står där och undrar vem som talar så säger Herren själv, jag är. Jesus säger samma ord Han gör anspråk på att vara Gud själv. När de 100 profeterna får mat så blir det mat över. När de 5000 männen får mat så blir det mat över. Hos änkan så ser vi en väldigt stor omsorg ifrån Guds sida. Det blir särskilt tydligt i den berättelsen. Därför att första tanken kanske är att vi följer Elia och det är han som ska få mat. Men när Gud kommer till änkan, en som är längst ner på samhällsstegen, en av de fattigaste i samhället som inte har någonting, så förstår vi att Guds omsorg sträcker sig ännu längre till fler. Därför att han har utvalt änkan att ge mat till Elia så att änkan får välsignelsen där det räcker. Gud har sån omsorg. Han går lite längre. Ett ord som används ofta i Markus evangeliet, ja, eller i evangelierna överhuvudtaget, det är ordet tro. Tro. Det är ju ett ganska spännande ord. Och det grekiska ordet som står i Nya testamentet är pistis, som betyder tro. Men pistis eller tro har kanske förändrats i betydelse lite grann. Från början betydde ordet att ha tillit, att vara lojal. Medan idag kanske det här ordet har skiftat lite av betydelse. Vi har mer en tanke att det betyder någonting att hålla för sant. Eller en övertygelse utan att ha vetenskaplig grund för det. Det är för oss tro. Men tro, pistis, alltså att vara lojal, att ha tillit. Och då låg jag och funderade i natt på de där orden. När jag kom hem från ungdomssamlingen. Lojal. Vad är lojal egentligen? Ja, man kan vara lojalist. Det är någon slags regering eller någon maktposition. Man kan... Men att vara lojal, jag tänker att om man verkligen, verkligen är lojal, då funderar man inte ens över att det skulle finnas några andra alternativ. Utan då är det bara ett som gäller. Om jag är lojal till Herren, då är det bara han som gäller. Jag funderar inte ens över att liksom byta sida på något sätt. Och att ha tillit, vad är det? Att ha tillit. Det säger egentligen mer än ordet tro. Såg ni nu OS när det gick? Någon som såg OS? Var det någon som var uppe och såg konståkningen? Alltså det är ju konstiga tider, andra sidan av jorden. Men konståkning har du säkert sett. Och när jag var barn så var typ det enda sporten som min mamma tittade på. Det var konståkning. Och det skulle specifikt vara paråkning. Det tyckte hon var vackert. Hon gillar inte sport annars. Det förstår ni kanske då. Men paråkning, det låg jag och funderade på. Det måste ju vara alltså nästan det främsta som vi kan tänka oss i vår värld av tillit. Alltså tänk er det här paret som dansar runt där och så ska plötsligt han göra någon slags kast där hon ska upp och snurra i luften och hur många varv som helst. Vilken tillit hon har till sin partner. Att fånga, att kasta rätt. Alltså rätt styrka, precision, alltihop på en gång. För annars skulle det ju inte vara så jätteskönt för henne. Men tillit. Att verkligen våga kasta sig ut. Jesus tar ju ofta barnet som exempel och det skulle vi kunna göra. Till exempel ett barn som klättrar upp på en köksbänk och bara säger mamma! Alltså det är väl också höjden av tillit. Att mamma eller pappa bara finns där. Så självklart. då är det ju så att man behöver vara beredd på det såklart. Jag hänger med i svängarna. Men tillit. Ett fantastiskt ord. Så tro i evangelierna handlar just om det här. Att vara lojal. Att ha tillit till Jesus. För det handlar om vem vi riktar vår tillit och lojalitet till. Och då finns det ytterligare en berättelse som jag vill plocka in i det här. Och det är när Mose och Israels folk har befriats från Egypten. Och de är ute på vandring i öknen. Och folket har börjat knota lite. Så här, vi är hungriga och det är jobbigt. Och så säger Gud, jag ska förse er med mat. Varje kväll så ska det komma vaktlar, alltså fåglar, som ni kan ha och äta. Varje morgon så ska det finnas manna på marken som ni kan plocka. Och det står faktiskt att marken var täckt av något krispigt, står det. Och de fick plocka ihop det där. Och Gud säger, ta så mycket som ni behöver för en dag. Förutom dagen innan sabbaten, då ska ni plocka så att ni har för 2 dagar. Så att ni inte behöver laga mat på sabbaten. Men annars, plocka bara för den dagen. För imorgon kommer det nytt. Vad gör folket? Alltså, det måste ju ha varit väldigt mycket manna. Förmodligen mer än det behövdes. För en del, de plockar åt sig mer än det som behövs för en dag. Det kan ju i och för sig vara så att de plockar ihop sin dos för en dag och så sparar de lite för säkerhets skull. För vem vet om vi får någon mat imorgon? Vad är det? Det är väl inte tro? Det är otro. Precis som för de kristna ateisterna som vi pratade om i början. När du tror på Gud, men inte på att han förser, skulle det kapitlet kunna heta. De vågar inte riktigt sätta sin tillit till Gud. Det som sker, det är att det som de har sparat äts upp av maskar. Det blir helt förstört. Det går inte att använda. Gud vill att vi ska sätta vår tillit till honom varje dag. Varje dag. Alla de här händelserna som jag har målat upp nu tecknar bilden av vem Gud är. Vad Gud gör. Vilken omsorg Gud har om människorna där ute i öknen på vandring. Ett stort folk som Gud förser med mat. Och tänk vilken omsorg Gud hade om den här änkan och hennes barn. Att de skulle ha mat fast det var torka. Och flera 100 år senare så såg han människorna som sökte sig till Jesus och ville vara nära honom. De har ingen mat. Jag ger dem mat. Vilken omsorg Gud har. Han förser oss med det vi behöver. Och vi kan ha tro. Vi inte bara får tro. Vi kan ha tro på riktigt. Tillit i fulla mått. Och den dagen som du känner, jag kan inte riktigt räcka till i tro. För det sker. Vi är bara människor. Och vet du, Gud dömer inte dig för det. Vi får ropa som en man i berättelsen i Markus evangeliet. Jag tror, hjälp min otro. När hans egen tro inte räcker till så får han komma till Jesus med otron. För vet ni vad? När vi närmar oss Jesus så skapar han tro i oss. När jag inte räcker till, då vill han skapa tro i mig Han skapade tro att det där brödet skulle räcka fast Elia fick det sista. Och vi kan läsa de där berättelserna och på ett logiskt plan förstå att Gud har omsorg och vi kan lita på Gud. Och vi har ett facit på ett sätt med Bibeln över många, många händelser. Vad Gud har gjort för sitt folk och vad Gud gör. Och ändå är det som att vi inte riktigt alltid klarar det där med tillit. Så vågar du lita på Gud på alla områden i ditt liv? Vågar du lita på honom lika mycket som du litar på att stolen du sätter dig ner på håller? Eller är du en kristen ateist? Eller är du en troende ateist? Nej, en troende kristen menar jag förstås. Det du kämpar med på något område i ditt liv, där vill Gud skapa mer tro. Idag och varje dag. Så stanna inte vid otron. Acceptera inte att här vet jag inte riktigt om jag kan tro. Utan ta ett steg till. Gud, hjälp min otro. Tack Gud för att vi får närma oss dig. Att vi får leva tillsammans med dig och få upptäcka att det går att ha full tillit till dig. Bär oss varenda dag. Hjälp oss att inte bli kristna ateister. Utan hjälp oss att verkligen vara troende kristna. På alla områden i våra liv. Jag ber om din välsignelse över oss alla. Amen.